Hallå allihopa. Hur ska jag lösa det här? Kul att se er alla. Kul att det är så många här. Ska vi se om allt får plats här. Ja, schysst. Tackar. Och vart ska jag ha Bibeln? Ja, men den får plats här också. Perfekt. För de som inte känner mig så är mitt namn Lukas Ek. Jag är 22 år gammal. Bor i Uppsala. Uppväxt här i Alunda. I den här församlingen. Mina föräldrar känner ni nog igen. Vart har vi? Där borta har vi dem. Mamma och pappa, Gustav och Eva. Mamma, hon brukar vara med i lovsången. Och pappa Gustav är ordförande här i församlingen. Och vad jag gör nu, jag går bibelskola, årskurs 2 på Livets ord. Jag har lite bibelskolekompisar där också, som får vinka lite. De sitter där. Och först och främst så vill jag bara tacka för vad Fyröjdskyrkan har fått betyda för mig personligen. Jag vet ärligt inte hur mitt liv skulle se ut idag om inte det var för den här kyrkan. Vart jag skulle stå i min tro. Och jag är så tacksam att jag har varit uppväxt här. Att jag har fått varit med på söndagsskolan. Jag har varit med på fredags, konfa, lördags. Och allt möjligt som den här kyrkan har att erbjuda. Och massa fina läger. Och det har verkligen gjort så att även om jag har känt mig ensam i skolan eller haft det tufft. Så har jag alltid känt att kyrkan, det är en plats där jag kan vara. Där får jag vara mig själv. Och det är något som känns som hemma för mig. Så det har betytt otroligt mycket. Och det är en stor anledning till varför jag varit kvar i kyrkan. Även om jag inte alltid har brytt mig så mycket om Gud. Den trygga plats det har fått vara för mig. Och jag har fått en sån fin bild av kyrkan. Och på ett sätt alltid velat bli kristen. Och det är jag så tacksam för. För det vet jag att tyvärr inte alla har. Och jag tänkte att jag ska börja med att dela lite kort om min väg till tron. Jag har ju fått höra länge att du kan få en relation till Gud. Du kan lära känna honom. Och det ville jag såklart göra. Så jag försökte lära känna Gud. Jag bad, jag gick ut på bönepromenader. Jag läste Bibeln. Men jag tyckte att det var väldigt svårt. Det kändes som jag inte kom någonstans. När jag satte mig och läste Bibeln, till exempel Noas ark, så läste jag om Noa. Han byggde någon jättestor båt. Det var massa djur. Det regnade jättemycket. Och så vidare. Och jag tyckte bara, det här låter ju lite orimligt. Jag fattar inte riktigt. Och det var liksom min take på det. Det kändes som att jag kom längre från Gud nästan av att läsa Bibeln. Jag fortsatte söka han, men jag tänkte så här, om Jesus var min kompis här på jorden, då hade jag nog lämnat honom för ett tag sedan. För jag försöker söka den här relationen, men jag tycker inte att jag får något svar. Det känns som han lämnar mig på läst. Och kanske var det för att jag gjorde det här med att söka Gud till mitt projekt. Och liksom tyckte att jag nästintill förtjänade att Gud skulle svara mig. I mitt försök om att lära känna honom. Kanske var det det. Men Gud, han är inte bara en kompis här i världen. Utan han är något så mycket större. Varför han inte mötte mig tidigare. Ska jag vara ärlig och säga, det vet jag inte. Men det jag vet är att Gud mötte mig. I precis rätt timing. Och jag kan verkligen säga att det är Guds timing. Det var så att jag blev äldre och jag kände att. Jag stod liksom, jag var i kyrkan men jag var också i världen. Att jag var i något mellanting. Och jag kände att det var ingen sund plats för mig att stå i. Och det blev inte bra för både andra och för mig själv där jag var. Så jag kände lite att det var dags att välja. Och i längtan till att få lära känna Gud. Genom ett underbart trysläger som många av er här var med på. Och genom goda samtal. Med vänner så beslutade jag mig för att gå bibelskolan. Och det började redan innan det. när jag hade beslutat mig. Där mötte Gud mig och han hjälpte mig och han satte mig fri från saker och ting. Och i bibelskolan har jag bara fått lära mig att få en kärlek till Bibeln. Noas ark som känns konstig som en sagostory för mig. Får vi istället, där kan vi läsa och vi får lära oss om vem Gud är. Vi får läsa om att Noas ark, det är inte bara en båt, utan det var Guds sätt att rädda dem från domen. Och det pekar också på Jesus. Jesus som är vår räddning idag. Han är Guds son som kom för att rädda oss från syndens dom. Och det blir liksom så mycket mer. Och Gud, han kom, han satte mig fri från bland annat självhat och mycket annat. Och jag fick bara börja min process i att lära känna honom, lära känna vem han är och få en relation med honom som nu kommer fortsätta livet ut. Och jag tänker att vi ska börja med att be. Jesus, jag bara tackar dig för vad den här platsen har fått betyda för mig och för många andra här inne. Jag tackar dig för allt du har gjort här. Jag tackar dig för allt du kommer göra här idag. Och jag tackar dig för allt du kommer fortsätta att göra. Jag är så tacksam för den här kyrkan, det här stället. Och jag bara bjuder in dig, Helige Ande, till den här predikan. Jag bara ber att du ska få vara herre över den här predikan. Att det är du som ska få styra vad jag säger. Att du ska få jobba igenom orden. Jag bara ber om att Guds ord ska få tala liv in i människor. Och det är bara du, Helige Ande, som kan göra någon äkta förändring. Jag kan motivera lite. Det jag säger kanske låter bra. Men det är du som gör det här som verkligen förändrar oss. Så jag bara lämnar över den här predikan till dig, herre. I Jesu namn. Amen. Okej, så ni hörde innan rubriken jag hade för den här predikan. Det var, ditt liv handlar inte om dig. Det låter kanske lite hårt. Själv tycker jag att det gör det. Och jag blir så här lite smått rädd för det. Jag tycker det är utmanande. Några av er kanske bara tycker att det låter jätteskönt och befriande. Och min förhoppning och min bön är att efter den här predikan ska du kunna höra den rubriken. Att ditt liv handlar inte om dig. Och känna frid och glädje och tacksamhet över det. För att det handlar om något så mycket större. Så nu ska vi gå till Bibeln. Låt oss gå till Lukas evangeliet kapitel 12, vers 13. Och för att ge lite kontext och bakgrund så står Jesus och talar främst till sina lärjungar. Men det står i början av kapitel 12 att det har samlats tiotusentals människor som är där och lyssnar. Lukas evangeliet kapitel 12, vers 13. Vänta, jag hamnade i Johannes. Det var därför. Nu så. Ser bättre ut. Yes. Någon i folkmassan sa det till honom. Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa det till honom. Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska din själ avräknas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och när vi läser Bibeln så ska vi börja med att kolla vad säger texten om Gud. Inte först och främst om själva. För det är genom vad texten säger om Gud som vi får lära känna honom. Jag tycker det här är en spännande text. En man kommer upp och vill ha hjälp av Jesus då hans bror inte delar arvet med honom. Och inom judisk tradition så var det vanligt att vända sig till en så kallad rabbi, som betyder mästare eller lärare, när man hade någon tvistefråga. Och i det här fallet gäller det en ekonomisk tvist. Och Jesus, han kom inte hit ner på jorden bara för att göra våran vardag lite lättare, lösa lite problem här och där, även om man gör det också. Och sättet han svarar den här mannen tycker jag är så intressant. Det är inte så att han svarar direkt med vad han vill ha hjälp med, utan han ser till något djupare. Han ser till den här mannens verkliga behov. Han gör det till en frälsningsfråga istället bara för att lösa ett litet problem. Men han svarar: se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Så det vi kan lära oss om Jesus är att han flyttar fokus från yttre ägodelar till något mycket djupare. Och det leder mig in på dagens första punkt, predikans första punkt. Och det är: ditt liv handlar inte om att rädda dig själv. Sedan berättar han denna liknelse. En rik mans åkrar hade ett god skörd. Han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Och det här låter ju nice i mina öron. Det låter som den här mannen, han har jobbat hårt, han har lyckats. Han kanske var i våran tid skulle vara, man har sålt företaget, det har gått bra, man har jobbat upp, man har fått ett överflöd på pengar. Och sen väljer han att backa av och njuta av att det livet har att erbjuda. Men Gud sa det till honom: din dåre, i natt ska din själ avräknas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik för Gud. Så vi får lära oss om Gud också att han värderar inte skatter här på jorden, utan han värderar att man är rik inför honom. Och meningen med den här texten, det är verkligen inte att någon ska bli rädd eller skrämd för Gud av vers 20. Där det står: men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska din själ avräknas dig. Vem ska då få det du har samlat? Det är inget hot. Texten säger inte att Gud straffar eller dödar, utan att livet ska krävas tillbaka från honom, som antyder på att vårat liv är givet av Gud. Vi är inte själva ägare av våra liv. Utan vi är förvaltare. Så vi lär oss att Gud är livets ägare och inte vi människor. Och att livet, det är alltså en gåva från honom. Och vad säger då det om oss? Att vi inte är ägare, att vi inte är ägare över det vi får. Istället är vi förvaltare och får ta del av Guds skapelse. Och saker som vi ser som framgång, rikedom, kändisskap. Och i det här fallet var det goda skördar och rikedom, stora lader. Det behöver inte vara dåligt, men det blir det om vi bygger vårt liv på det. Varför då? Jo, för att det är förgängligt och kan inte rädda oss. Den dagen din själ avräknas dig betyder det ingenting. Ty alla har syndat och saknar härlighet från Gud, står det i Romarbrevet 3:23. Synd som är att leva sitt liv bortvänt från Gud, att missa målet. Det kan inte räddas av något vi gör, någon prestation, att vi samlar goda skördar, att vi bygger upp ett rike här på livet. För det står att syndens lön är döden, men Guds gåva är ett evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23. Så Gud sände sin enfödde son till att dö på korset för våra synder, för våran skull. För att vi ska kunna ha en relation med honom och ett evigt liv tillsammans med honom. Han är vår räddning. Han är vägen, sanningen och livet. För, ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror på att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Romarbrevet 10:9 står det. Så du är inte ägare av ditt liv. Det är en gåva. Och skatter du samlar åt dig själv kan inte rädda dig. Så första punkten var, ditt liv handlar inte om att rädda dig själv. Varför då? För det är inget vi kan göra av oss själva. Och predikans andra punkt är, ditt liv handlar inte om att bygga ditt rike. Mannen i liknelsen lyckades ju väldigt bra ekonomiskt. Han är nog vad man idag skulle kalla för en person som har lyckats. En person som är framgångsrik. Han tog sig troligtvis ur working 9-to-5. Han escaped the matrix. Han kunde nu ta det lugnt och leva ekonomiskt oberoende i några år. Och det under en stor del av mitt liv varit ett av mina största mål. Att bygga något eget. Kunna få vara min egen boss. Styra och ställa över min tid. Och få framgång ekonomiskt. Helt enkelt bygga mitt eget rike. Och det har jag gjort genom många olika försök. Jag kan nämna något exempel. Till exempel har jag köpt och sålt Fortnite-konton för att tjäna lite pengar. Jag har hyrt ut sommarhöns. Och nu senaste var det ett UF-företag jag startade med några kompisar. Där vi samlade in plast. Och sen så tvättade vi dem. Och i våffeljärn smälte vi plasten. Vi blandade färger, stod med gasmasker. Hade byggt om en vedklyv som vi använde för att pressa in plasten i formar. Tills det blev såna här ringar. Så det var mitt senaste försök. Och under de 2 åren mellan gymnasiet och bibelskolan tog det i princip all min tid. Det var där jag la min kraft. Det var det jag försökte få fungera. Och det var liksom min jakt på det den här mannen i liknelsen hade. Ju längre tiden gick, desto mer började jag lägga min identitet och vem jag var i det jag byggde. Jag började helt plötsligt må som företaget mådde. Om det gick bra mådde jag bra och var glad. Om det gick dåligt så var jag ledsen och hade inte en så bra dag. Och eftersom det var i princip allt jag gjorde så var det den standardfrågan jag fick från folk. Hur går det med företaget? Ni kanske också har något liknande. Som när någon förknippar väldigt, väldigt starkt med er. Att bo hemma, jobba heltid med det. Och det är väldigt lyxigt och billigt att bo hemma. Jag kan rekommendera det. Ett tag i alla fall. Det är hur lyxigt som helst. Och att jag har fått den här chansen och fått lära mig massa är jag så, så tacksam över. Men mitt liv, det blev jobbet. Jag kunde inte skilja mellan jobb och fritid. Och allt började handla om mig, mig, mig. Det var självhjälpsböcker, självhjälpspoddar. Men det var ingen stabil grund att bygga mitt liv på. Jag isolerade mig. Jag körde istället slut på mig själv och satte min identitet i riket jag försökte bygga. Och problemet, det är inte driv eller ansvar. Utan det är när sådana saker får bära ditt liv istället för Gud. Mannen i liknelsen, han gjorde också allt att handla om sig själv. Det var jag, jag, jag. Han frågade sig själv, vad ska han göra? Mina skördar, mitt rike. Skillnaden mellan han och mig är att han lyckades lite bättre. Han kom faktiskt till den punkt där han fick liksom chilla och ta det lugnt och njuta av det han hade byggt. Men vi läste ju tidigare att Gud värderar inte skatter här på jorden. Och i långa loppet är det ingenting värt. Det som betyder något är att vi är rika inför Gud. Och att vara rik inför Gud, det är lite tvärt emot av vad jag och han gjorde. Det är inte att sätta sin tillit till sig själv, det man själv bygger, utan det är att sätta tillit till Gud. Det är inte att se sitt liv som ett projekt att bygga sitt eget rike, utan det är att ta emot livet som en gåva och leva i relation med Gud. Det är alltid toppen att reflektera kring livet, speciellt nu i början av ett nytt år. Och något du kan fråga dig själv som säger mycket om ens prioriteringar är: hur spenderar du din tid? Vad får mest energi? Vad lägger du mest energi på? Och vad spenderar du dina pengar på? Vad vi sår in i våra liv, det är också det som kommer växa fram i våra liv. När du kollar på ditt liv, senaste dagarna, senaste veckorna, senaste året, vems rike är det du bygger? Är det Guds rike eller är det ditt egna rike? Vad kretsar ditt liv kring just nu? Punkt 2 var: ditt liv handlar inte om att bygga ditt rike. För att inget vi själva bygger är evigt och kan bära det som bara Gud kan bära. Lite vattenpaus. Punkt 3 är: ditt liv är Guds gåva, inte ditt projekt. Det här har jag själv väldigt svårt för och tycker det är utmanande. Jag gör väldigt enkelt mitt egna liv till något projekt. Jag gillar saker som to-do-list och sådana saker. Och det här är något jag verkligen behöver påminna mig själv om. Jag gillar att ha lite kontroll och jag hittar trygghet i att ha det. Jag tror många av er kan känna igen sig där. Men det finns ju någon som vi faktiskt kan lita på mer än oss själva. Det finns någon som älskar oss mer än oss själva. Någon som vill oss så väl. Någon vi kan ge allt vi bär på hela vårt liv till Gud. Hans ord är sanning och det är något som vi kan lita på och stå på. Och i Lukas evangeliet 12:22-34 finns det fullt av luften från Gud. Inte om ett bekymmerfritt liv, men om en Gud som lovar att bära våra liv. Så jag tänker att jag ska läsa alla de här 12 verserna och låta ordet till en början bara få tala av sig självt. Och medans kan ni följa med och ni kan fråga er: vad säger den här texten om Gud och hans relation till dem som följer honom? Så Lukas evangeliet 12:22. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, det är varken sår eller skördar, det har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga till en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka. Och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet vad ni behöver. Och han vet att ni behöver det, står. När ni söker hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt det fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Tänk att det är det här Jesus lovar om sin far. Att han vet vem du är och han kommer försörja dig. Så som han gör med korparna som varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder han dem. Det är han som ger dem föda. Han kommer också klä dig vackrare än Salomo i all sin prakt. Och Salomo, han var i judisk tradition en symbol för kunglig prakt, vishet och rikedom. Så om det var någon som var vackert klädd så var det just han. Och det han säger om liljorna. Se på liljorna, hur det växer. Det varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Så liljorna, de producerar inte sin egna skönhet. Utan det är allt givet från Gud. Det Gud säger är att han bryr sig om sin skapelse. Han försörjer den och han klär den. Men att vi människor är mer värda. Hur mycket mer kommer han inte ge till dem som följer honom? Vilken kärlek han har till oss. Det enda han ber oss är att vi ska sätta våra ögon mot korset som är gömt där bakom. Mot honom. Så står det. Sök hans rike så ska ni få detta också. Det står också att han kommer ge oss av sitt rike. Och då behöver vi inte vara rädda för något annat. För om vi har Gud, om vi tar emot vad han har givit oss, då har vi allt. Allt vi behöver. Så ditt liv är alltså Guds projekt, inte ditt. Och du bygger hans rike, inte genom prestation, utan genom överlåtelse. Att du ger ditt liv till Gud och du låter honom forma dig efter hans vilja. Det är inte bygg ditt liv, det är inte bevisa ditt värde, utan det är sök Gud. Låt honom vara din kung. Var trofast och förvalta det liv han har gett dig. Och det välsignelser han ger dig. Och kom ihåg att Gud, han är inte ännu en punkt på din att göra lista. Utan han är den som ger riktning åt hela listan. Du är skapad med mening och syfte. Du är inte ett misstag. Och ditt liv är betydelsefullt. Det är därför det är så befriande med dagens rubrik för predikan. Att ditt liv handlar inte om dig. För ett liv centrerat kring dig själv, det kan inte bli större än det du själv gör det till, din prestation. När ditt liv handlar om dig själv, då måste du skapa mening. Men när ditt liv handlar om Gud, då får du ta emot mening. Och det livet, det är ett liv av frihet. Jag vill avsluta denna predikan med att läsa Jesus egna ord i vers 33-34 och sedan med en inbjudning till reflektion. Sälj vad ni äger och ge åt det fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Det du prioriterar i ditt liv avslöjar vart du just nu har ditt hjärta. När du hör det blir du glad och tacksam. Eller är det något du vill förändra? Är det något område du känner att 2026, där vill jag ändra på det. Det vill jag ge till Gud. Är det något speciellt som helige ande kanske petar inom dig? Att det är dags att ge över det där till Jesus 2026. Du kanske tror på Gud men ser i hur du lever ditt liv att han inte är din skatt. Eller vill du kanske börja det här året med att för första gången ta emot Jesus och göra han till Herre över ditt liv? Eller så känner du bara livet är toppen. Jag känner att det går i rätt riktning. Var tacksam och nöjd över det och ta med det. Vart du än är så vill Gud möta dig just där. Gud, han älskar dig och han är värd ditt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus för det du gjorde på korset för oss alla. Tack för att vårt liv inte handlar om prestation. Det handlar inte om att bygga vårt rike. Och det handlar inte heller om att vi behöver prestera och bygga ditt rike. Utan vi får bara göra dig till Herre. Lämna över vårt liv till dig. Tro på dig. Och du räddar oss. Herre, har du talat något under den här predikan, så bara be att det ska få rota sig i de här personers hjärtan. Att det faktiskt ska få leda till förändring. Att det ska få leda till att vi blir mer lik dig. Blir mer lik dig, Jesus. I Jesu namn. Amen.